Yes, gott att se er. Det var svalt. Ja, jag tycker det är kul att se dig i alla fall. Så för dig som inte känner mig och som är ny här då, så heter jag Marcus Ringbäck. Jag är en del av pastorsteamet här i Kungsportskyrkan. Och idag så ska jag fortsätta predikoserien som David Axelsson påbörjade förra veckan. Ditt livs viktigaste val har den serien. Och du vet att varje dag så fattar ju vi en mängd olika beslut. Många av de besluten är vardagliga, som vad ska jag ha på mig idag? Eller vad ska jag äta? Och bara en sån enkel sak, det tänker ju inte du och jag på, men det är ju en lyx att vi kan fatta ett sånt beslut. För väldigt många människor, de ställer inte frågan om jag ska välja äta sushi eller libanesiskt eller varmkorv, utan de ställer frågan, har jag något att äta när jag vaknar? Det är många vardagliga beslut, och det är väl individualismens stora baksida att vi har skapat så otroligt många beslut när det gäller det här. David berättade förra gången han kom till korvkiosken och skulle beställa korv, och han 16 olika beslut innan han fick fram liksom så här korv med mos. Jag var 19 val. Och jag var i kundtjänsten med min bank i veckan, och då var det jag tryckte 21 gånger innan jag kom fram till att prata med den jag skulle prata med. Men det är vardagliga beslut som inte påverkar oss på något djupare plan. Sen har vi djupare, viktigare beslut. Och det är saker som, vad ska jag studera? Vad ska jag välja för inriktning på mina studier? Vem ska jag välja som min liksom livskamrat? Var ska jag bo? Det är saker som har en annan tyngd. Det är ju ett riksdagsval här i höst. Det är också ett val och ett beslut som har en större tyngd. För det kommer att forma vårt lands inriktning de närmaste 4 åren. Och kanske ännu längre än det. Och nu ska jag faktiskt här berätta vad du ska rösta på. Vad skrattar ni åt? Nej, jag skojar bara. Det hade varit en bra rubrik annars man kan se det. Tidningen Dagen. Kungsporten berättar vad de ska rösta på. Jag tycker att du ska gå och rösta. Gå och rösta. Jag skulle också vilja säga bara innan jag går in i min predikan. Gör ett medvetet val när du röstar. Läs på. Vad är liksom i vilket parti är linje med dina värderingar? Vilka tror du skulle leda landet på bästa sätt de närmaste åren? Och för det tredje, be lika mycket för valet som du pratar om det. Paulus han säger, be för alla som är i ledande ställning, för kungar och andra ledare. Vi behöver be för vårt land, vi behöver be för våra förtroendevalda. Men vi i den här predikoserien vill fokusera på ett ännu viktigare val. Ett val som har livsavgörande påverkan för ditt liv här och nu. Men som också har påverkan för ditt liv för nästa liv. Den serien då, så började ju David, och han utgick från Matteus 11:28 när Jesus säger, kom till mig alla ni som är trötta och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Och jag vill fortsätta då och tala utifrån ett annat Jesusord i Lukas 9:23. Lukas 9:23. Och då står det så här i Svenska Folkbibelns översättning. Sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sig upp sitt kors och följa mig. Och Jesus säger här inte bara tro på mig, utan han säger också följ mig. Det är utmanande ord. Här problematiserar inte Jesus lärjungaskapet. Han säger inte å ena sidan, å andra sidan, å tredje sidan. Utan han säger följ mig, ta upp ditt kors. Och följ mig och förneka dig själv. Du vet, hos Jesus så kan du få vinna vila från dina prestationer. Jesus, han ger dig en paus, han ger dig utrymme. Du kan komma till Jesus och lyfta av dina bördor. Men du kan också komma till Jesus och bli utmanad. Jesus är en fast auktoritet att ta rygg på. En trygg auktoritet att ta rygg på. Och att vara en kristen, det handlar inte bara om vad vi tror på, utan också vem vi följer och hur vi lever våra liv. Och då kan man ju fråga sig, varför ska jag följa Jesus? Jo, för att han är den han är. Och vem är Jesus då enligt Bibeln? Jo, han är Herren. Han är Gud i mänsklig gestalt. Och Jesus, han visar sin gudomlighet genom de mirakler han gör. Han visar sin gudomlighet genom att han förlåter synder. Och folk sa, hur kan du förlåta synder? Vem kan förlåta synder förutom Gud? Exakt. Han visar sin gudomlighet genom de anspråk han gör. Han kallar sig själv, jag är. Och använder alltså Gamla testamentets namn om Gud, om sig själv. Bibeln ger honom gudomliga titlar. I Uppenbarelseboken så står det att Jesus är alfa och omega. Han är början, han är slutet, han är begynnelsen, han är änden. Samma titel som tillskrevs Gud. Så varför ska du följa Jesus? Jo, för att han är den han är. Han är jag är. Han är Herren, han är Gud i mänsklig gestalt. Och det är därför vi tar Jesu ord på allvar. Det är därför vi liksom tillber honom, därför vi upphöjer honom. Han är inte bara en stor morallärare bland andra. Han är inte bara en profet bland andra. Utan han är unik. Han är världshistoriens största influencer. Han är Gud. Okej? Och jag tror det är viktigt att vi bara har med oss det som grund. Att vi inte målar en bild av Jesus som en snäll nallebjörn. Som kom med uppdraget att bara bekräfta dina och mina känslor. Det var inte därför Jesus kom. Utan Jesus kom för att visa oss vem Gud är. Och så kom han för att betala det ultimata priset. Nämligen priset för våra synder när han dog för oss på korset. Och det är också han bevisar sin gudomlighet genom att dö och på den tredje dagen uppstå från de döda. Och idag så lever Jesus. Okej, så i kapitel 9, vers 23 så skriver Lukas: sedan sa han till alla. Han sa till alla. Du vet, ibland så talar Jesus till vissa specifika individer. Vid ett tillfälle så sa han till kung Herodes, som var en blodtörstig liksom despot som hade regionalt ansvar över Galileen. Han sa, säg till den där räven att jag botar sjuka och driver ut demoner idag och imorgon och sen går jag bort. Det är lite kaxigt. Och han tilltalar hycklande religiösa ledare vid vissa tillfällen. Han adresserar vissa personer. Men här så säger Lukas, han talar till alla. Jesus säger det här till alla människor. Han säger det till dig. Han säger till varenda människa som någonsin har vandrat och som vandrar på vår jord. Så Jesus ger här en bred inbjudan till hela mänskligheten. Men det är en bred inbjudan till att vandra en smal väg. Lärjungaskapets väg, korsets väg. Okej? Okay? Och så säger Jesus, om någon vill följa mig. Och jag tycker det är vackert. Tänk att de flesta stora ledare genom historien. De flesta stora liksom politiska ledare, kanske till och med de flesta stora religiösa ledare. De flesta liksom presidenter och kungar genom historien, de hänvisar oftast till sin position. Jag är kung, jag är president, ni ska följa mig. Men tänk att Jesus, som är universums kung, den levande Gudens son, han säger så ödmjukt, om någon vill följa mig. Jesus hänvisar här till en av de finaste gåvorna som du har fått av Gud. Din fria vilja. Vill du följa mig? Vill du följa Jesus? Det är en inbjudan från Gud själv. John Stott, han säger så här. Vårt kristna liv började inte med vårt beslut att följa Jesus, utan med Guds kallelse till oss att göra det. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv. Vad betyder det? Ja, vad betyder det inte? Det är inte så att Jesus här inför liksom den frälsande jantelagen. Och för dig som inte vet vad jantelagen är och du kanske är ny i Sverige, så är jantelagen liksom ett mentalt liksom paradigmtänkande som vi har haft i vårt land, som säger typ så här att du ska inte tro att du är någonting. Du ska inte tro att du kan bli någonting. Du ska liksom hålla dig på din plats. Jante. Det är inte det Jesus talar om här. Och jag tror att det finns två stora diken här i formandet av vår självbild och av vårt jag. Och det ena är det här jantelagen, självförminskningen. Vi trycker ner oss själva, vi har överdriven självkritik där vi förminskar oss själva eller förminskar andra. Det andra diket, det är självupphöjelsen. Där vi göder liksom vår narcissism och vårt ego så vi tror att vi är bättre än andra. Har också rätt liksom att roffa åt sig och trycka undan andra människor på vår livsvandring. Jag tror Jesus med de här orden, han säger, utmanar dig och mig att säga nej till att jaget alltid ska stå i centrum. Och vår naturliga fråga är ju oftast, vad vill jag? Vad tjänar jag på det här? Men det är som att Jesus med de här orden, han vill utmana dig och mig. Till att vända på det och säga, Herre, vad vill du? Vad vill du med mitt liv? Och vad skulle kunna mina medmänniskor bli betjänade på allra bästa sätt i den här situationen? Att förneka sig själv innebär att vi sätter Jesus på första platsen och säger, Jesus, du är herre över mitt liv. Och ett annat sätt att säga det på är, Jesus, du bestämmer. Jesus, du bestämmer. Lyssna vad Paulus skriver i Filipperbrevet kapitel 2. Filipperbrevet kapitel 2. Och Paulus, han skriver ju de här orden från en husarrest i Rom. Har ni tänkt på det? Hur många det är som sitter i fängelse i Bibeln? Kan vara en bra plats att börja med och lära känna Gud faktiskt. Filipperbrevet kapitel 2 och vers 3 och framåt så skriver Paulus så här. Sök inte konflikt eller tom ära. Det står inte undvik konflikter i varje situation. Men så är sök inte konflikt och tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Var inte självupptagen och stolt. Se inte på ditt eget bästa. Tänk på andras bästa. Ha samma attityd, samma tankesätt som Jesus Kristus hade. Och du vet, det är väldigt intressant faktiskt att modern forskning bekräftar på något sätt den liksom inriktning på livet som Bibeln har gett. Det släpptes för 2 år sedan en av de längsta vetenskapliga undersökningarna som någonsin har gjort. Över 80 år gammal, en studie från Harvard University som hette, ska säga så jag läser rätt här, Study of Adult Development. Och fokuset var att undersöka vad är det som gör att människor känner lycka i bemärkelsen syfte, mål och mening med sitt liv. Och slutsatsen då efter 80 år, det var att det är inte självförverkligandet som är nyckeln till att finna syfte, mål och mening med sitt liv. Så med andra ord, självförverkligandet har varit vår tids största felsatsning i våra samhällsbyggen och i våra liv. Slutsatsen var att kvaliteten på våra relationer, att leva för någonting högre än sig själv och att ha goda relationer, att tänka på andras bästa är totalt avgörande för att få syfte, mål och mening i sitt liv. Om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och varje dag ta upp sitt kors. Varje dag. Att vara en kristen, det handlar inte om att sitta av en söndag i kyrkan och sen ta en fika och sen frånkoppla hela sitt övriga liv från lärjungavandringen med Jesus. Gudstjänsten är viktig, men vardagstjänsten, måndag till lördag, den är minst lika viktig, om inte ännu viktigare. Och att följa Jesus i vardagen, ja, men det måste ju börja med samtalet med Jesus. Bönen. Pratar du med Jesus varje dag? Om du inte gör det så vill jag uppmuntra dig att börja göra det. Tala med honom. Tala med honom om din framtid. Tala med honom om det du går igenom just nu. Lyft upp det du är tacksam för. Lyft upp det du är orolig för. Jag har beslutat att följa Jesus. Det är en sång vi inte bara ska sjunga när vi låter oss döpas. Utan det är en livsinriktning vi ska ha. Jesus, jag vill följa dig. Och att följa honom oavsett vilken säsong man är inne i livet. Bra dagar, dåliga dagar. Dagar då allting flyter. Dagar då allting går snett. Så har man inriktningen, Jesus, jag vill följa. Jag vill lyssna. Morgonen säger jag, Jesus, jag vill gå dit du vill att jag ska gå. Låt mig få vara ett ljus, låt mig få vara salt där jag går fram bland mina vänner, arbetskamrater, bland mina grannar. I profeten Jesaja, han säger så här. Om att lyssna som en lärjunge. Jesaja kapitel 50, vers 4. Herren Gud har gett mig en lärjunges tunga. Så att jag förstår att styrka den trötte med ett ord. Det är vackert. Och så säger han, fortsätter han så här. Varje morgon väcker han mitt öra. Jag lyssnar som en lärjunge. Varje morgon väcker han mitt öra. Jag lyssnar som en lärjunge. Varje morgon, Jesus, jag ber. Tala till mig. Genom ditt ord. Genom din skapelse. Genom andra människor. Tala till mig genom din helige ande. Och du vet, det är ju så när man följer Jesus. Det är inte alltid så att man känslomässigt känner att Herren liksom går bredvid en. Eller man känner hans närvaro. Det är inte ens alltid så att man hör hans tilltal. Och jag har haft en ganska lång period innan sommaren och även en bit in i sommaren. Jag har känt att det har varit så tyst. Jag vet inte om du har varit med om det. Nej, det var bara jag. Tur att det är pastorn då bara som inte hör från Herren. Jag kände bara under sommaren så jag kom med en sån bön till Jesus. Jesus, jag ber, tala till mig. Visa mig din väg. Och jag kände, liksom, jag behövde höra från himlen. Jag behövde höra från Jesus. Och någonstans i slutet av sommaren så upplevde jag hur jag fick några tilltal. Dels genom Bibeln, det är ett av de primära sätten Gud talar. Men jag fick också några bilder till mig som gav mig personligt då väldigt tröst och kraft liksom, inför den här terminen och inför hösten. Och sen upplevde jag att Herren också började tala till mig om andra människors situation. Vilket jag också upplevt hade varit väldigt tyst. Och jag gick i en matvarubutik här för någon vecka sedan. Och så kände jag att jag skulle dela evangeliet med ett av, vad kallas det, butiksanställd. Så. En ung kille, och jag sa, ursäkta, sa jag, jag skulle vilja dela något kort med dig. Och så presenterade jag och berättade vem Jesus är. Och han säger så, ja, det är ju precis, det är så man tror om man är kristen, sa han. Ja. Ja, precis så. Jag tänkte inte på det, utan jag gick vidare och så köpade ärtor och var i frysbutiken. Och sen upplevde jag hur Jesu Kristi ande talade till mig om den här unga killen. Och han sa att den här killen, han bär en stark kallelse till ledarskap över sitt liv. Hans pappa är chef för ett stort bolag och han kommer själv bli ledare. Och du ska säga till honom att han behöver lära sig att be. För han kommer hamna i svåra situationer, utsatta situationer där hans egen visdom inte kommer att räcka till. Då tänker jag, okej. Okay. Herre, om det är du som talar nu så ber jag att du ska sända honom min väg. Jag tänker inte gå runt och leta efter honom. Så jag går och ska köpa mjölk och så ställer han sig precis framför mig. Tänkte, Herre, du behöver inte svara på alla böner. Ja. Så sa jag, ursäkta, det är en sak till jag skulle vilja säga till dig. Och så berättade jag det här och det stämde. Hans pappa var ju chef för ett företag och det här är klart, det berörde ju honom. Han hade ju liksom ingen kristen bakgrund. Så sa han, är det något mer du har att säga? Så. Ja, så. Jag undrar, var är knäckebrödet? Vet, jag brukar inte gå och handla så jag har inte så koll på var. Det tar väldigt lång tid för mig att handla för jag måste gå liksom så här. Ska man gå och leta efter japansk sushi liksom? Det tar en halvtimme för mig att hitta den här japanska sushin. Varje dag väcker han mitt öra. Jag lyssnar som en lärjunge. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och varje dag. Det kan gå perioder där det är tyst, där man upplever att det är torrt, man känner ingenting. Men vad har du för inställning? Har du inställningen att oh, han vill inte tala, han vill inte leda mig? Eller kommer du med en lärjunga liksom, attityd? Herre, jag ber att du ska tala till mig. Jag ber att du ska leda mig. Och det kan ske så naturligt så att det inte känns övernaturligt. Men ändå är det Guds heliga ande som är med och leder dig. Varje dag ska han ta upp sitt kors. Korset var på Jesu tid en bild av lidande, uppoffring och död. Och ibland är det faktiskt så att man behöver välja bort sin egen bekvämlighet för att följa Jesus i olika situationer. Och vet att Bibeln talar ju om köttet. Och jag vet att det är många som tänker köttet är någonting positivt, en god köttbit. Va? Det är gott, eller köttbullar med lingon, sylt och mos, det är jättegott. Men det är inte det Bibeln talar om när den talar om köttet. Utan när Paulus skriver om köttet i Galatsebrevet och andra sammanhang så är det liksom de egoistiska, syndiga begären som gör att vi vänder oss bort ifrån Gud och faktiskt vänder oss bort från våra medmänniskor. Och Jesus, han är våra själars herde och vårdare. Men vårt kött, de syndiga, egoistiska begären i oss vill han inte själavårda utan han vill korsfästa. Så det var inga applåder på den. Du vet, det är inte som vissa har ju sina bilar och de är väldigt ute och polerar sina bilar. Det har jag aldrig gjort. Min granne, han noterar att vår bil är ofta ganska smutsig. Så han säger, Marcus, nu är det rabatt igen uppe på vad heter det nu? Macken här. Man kan få tvätta sin bil billigt. Så tack så mycket, säger jag. Men Gud, Herren vill inte polera ditt och mitt ego. Det är inte så att han här, Marcus egoism, det ska jag ta hand om. Det är underbart att han är så egoistisk i de här valen. Nej, han vill inte polera ditt ego, han vill inte polera mitt ego. Han vill korsfästa ditt ego. Så är det. Lyssna vad Paulus säger i Galatsebrevet 5:24. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. I Galatsebrevet 2 säger Paulus också att jag är korsfäst med Kristus. Och det lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever, lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och gett sitt liv för mig. Korsets väg, ett liv i Jesu efterföljelse, det hjälper dig och mig att gå från självupptagenhet, självömkan och självbedrägeri till att Jesus och våra medmänniskor hamnar i centrum. Korsets väg innebär att vi behöver förlåta dem som inte förtjänar vår förlåtelse. Och det är därför korsets väg är en smal väg. Det är inte lätt att förlåta. Det kostar alltid någonting att förlåta. För Jesus så kostade det hans liv. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. När du förlåter så måste du dö bort från någonting. Du måste dö bort från rätten att hämnas. Du släpper rätten att hata. Att gå korsets väg, det innebär att vi behöver älska dem som inte förtjänar att älskas. Att stå för sin tro när andra inte förstår. Att hjälpa någon när det kostar tid. Att säga nej till någonting som leder oss bort ifrån Gud. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta upp sitt kors och följa mig. En av vår tids stora mantran är typ så här. Följ ditt hjärta. Lyssna på ditt hjärta. Var det någon som sjöng? Och det finns ett stort problem med det mottot. Och det är att om du alltid i alla situationer använder ditt hjärta som en kompass för dina livsbeslut så riskerar du att hamna helt vilse. För våra hjärtan inrymmer fantastiska saker. Kärlek, generositet, godhet och så vidare. Men där kan också finnas helt andra impulser, mörkare impulser. Egoism, hat, lögn, avundsjuka, otrohet. Och om jag skulle ta rådet att alltid följa mitt hjärta utifrån liksom det här vår tids stora mantra, då jag skulle gått helt vilse. Och jag skulle fattat ett beslut på måndag och sen på måndag kväll skulle jag fatta ett annat beslut och sen på tisdag skulle jag fatta ett tredje beslut. Men du vet att ett liv i Jesu efterföljd kommer aldrig leda dig vilse. Ett liv i Jesu fotspår kommer leda dig hem. kommer leda dig hem till Gud. Det kommer leda till att du får frid med Gud. Och du kommer få frid med dig själv. Jesu första lärjungar, de följde inte Jesus på avstånd. De höll sig nära Jesus. De lyssnade på Jesu ord. Och de gick i samma riktning som han. Så avslutningsvis vill jag säga det. I din vardag, oavsett hur din vardag ser ut. Är du mellan två jobb. Du är pensionär, du är statligt anställd. Du är sjukskriven, du är student, du är ung, du är gammal. Så är du först och främst en lärjunge till Jesus. Och Jesus ger i det här liksom meningen några enkla men ändå så utmanande liksom uppmaningar till dig och mig. Förneka dig själv. Låt Jesus få ha första platsen. Betjäna dina medmänniskor. Sätt andra före dig själv. Ta ditt kors varje dag. Var beredd att följa honom även när det kostar. Följ Jesus. Håll dig nära honom. Gå i hans riktning. Jesus kallar inte dig och mig till ett perfekt liv. Det finns ingen här som har ett perfekt liv. Och det är som någon sa att om vi alla här hade liksom våra livshemligheter och utmaningar i en genomskinlig påse, då skulle två saker ske. Dels skulle vi alla vara ödmjuka. Det andra är att vi skulle känna, jag vill inte byta liv med honom. Vi har alla våra utmaningar. Jesus kallar oss inte till ett perfekt liv, för vi kan inte leva ett perfekt liv. Men han kallar oss till ett liv i hans efterföljd. Och Jesus säger, kom till honom. Kom till mig, säger Jesus. Följ mig. Låt dig bli inspirerad av mig. Låt dig formas av mitt exempel. Låt dig formas av mitt ledarskap. Låt mitt liv få forma ditt. Låt mitt ord få forma dina tankar. Låt mina prioriteringar få bli dina prioriteringar. Kom och följ Jesus. Kom och följ Jesus. Ska lovsångsteamet komma upp så ska vi landa här. Vi ska be. Och vi kommer öppna upp förbönsplatsen. Vi ska be för de som har döpts och som ska låta sig döpas. Men det kommer också finnas möjlighet för dig som vill ha personlig förbön här idag. Och jag tänker så här i lärjungaskap. Det finns alltid ett nästa steg tillsammans med Jesus. Du vet att vara en Jesu lärjunge, det handlar om att vara en praktikant till Jesus. Du är en lärling till Jesus. Jesus är mästaren, vi är hans lärjungar och det finns alltid nya steg att ta. Och min fråga till dig då, vad är ditt nästa steg med Jesus? Kanske det är för någon att liksom ta det här steget och låta sig döpas. För någon annan kan ditt steg vara att du ska ta det här steget och be Jesus om hjälp att förlåta den där eller de personerna som har sårat dig. Och du känner att du kan inte komma vidare från det. Och ibland är det så här med förlåtelse. Ni vet att när Jesus gick till Golgata kors så orkade han inte bära korset. Så de fick kalla in en annan man, Simon för Cyrene, som hjälpte Jesus att bära korset till liksom Golgata. Och ibland är det så att vi kanske inte orkar själva. Vi orkar inte själva i egen kraft släppa taget. Om oförlåtelsen och bitterheten, om avundsjukan eller egoismen. Så vi behöver be någon annan om hjälp. Och ett sätt att göra det är faktiskt att söka förbön. Det kan vara att söka själavård, söka ett samtal med en broder eller syster. Men om du är så, jag upplevde det här innan också, att det finns någon eller några som kämpar med det här med bitterheten och oförlåtelsen och har svårt att släppa taget. Och jag vill bara uppmuntra dig att ta möjligheten att få någon som kan be för dig och vara med och hjälpa, så att den helige ande kan hjälpa dig att liksom släppa taget och gå vidare. Kom och följ Jesus. Låt dig inspireras. Låt dig förvandlas. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta upp sitt kors och följa mig.